Det här är Linus på baslinjen, en podcast om och för svensk tennis. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast powered by Zennis. Zennis tar din tennisupplevelse till en ny nivå. Ni slipper diskussioner kring linjedomslut eller vad det står. Dyk djupare ner i ditt spel med hjälp av avancerad statistik och videohöjdpunkter. Du kan också använda interaktiva övningar för att utveckla ditt spel och hålla koll på din utvecklingskurva. Zennis är ett finskt smart tennissystem och jag tycker du ska upptäcka det du med. I dagens avsnitt så är Pasi Panula gäst. Pasi är född 1973 och är, får man säga, spelande tränare i TK Hobby i Eskilstuna. Pasi spelar själv veterantennis och var med och vann Nordiska mästerskapen 2023, likväl som han gick obesegrad genom division 1. Pasi är en riktig tennisälskare och älskar allt som har med tennis att göra, oavsett om det är att spela, coacha, döma eller hjälpa till med andra bestyr i tennishallen. Han har en bakgrund med runt 10 år i Tyskland som coach samt har under de senaste åren varit ute på en del ITF-tävlingar med 2 TK Hobby fostrade elitspelare. Det pratar vi mer om i avsnittet där vi dessutom kommer in på hur viktigt det är att hålla ett högt tempo på träningar. Vi pratar om hardcourtbanorna utomhus i Torshälla, Passis eventuella satsning mot VM, att man alltid kan ta bollen lite tidigare och så går vi självklart igenom tennisens status i Eskilstuna. Nu välkomnar vi Pasi Panula.
Då har jag det stora nöjet att få hälsa Pasi Panula välkommen till podcasten.
Tack Linus.
Pasi, jag tänkte vi ska börja med din egen tennisbakgrund. Hur kom du in på, hur mycket spelade du som junior och hur kom du in på tränarbanan sen?
Jag började min karriär i en liten stad som heter Torshälla, som kanske alla känner till. Jag tror en av Sveriges äldsta städer. En minitennisklubb, i princip med 2 grusbanor. Där det var en kille på gården helt enkelt som frågade om jag ville hänga på en träning. 10-12 års ålder där någonstans. Och då sa jag, självklart, vi hade ju spelat redan i många år ute på gården. Tejpat upp 2 cyklar och tejpat upp nät och linjer och sådär. Och så har vi kört på. Så att, sen provade jag på klubben där då. Tyckte det var jättekul och fortsatte köra. Och vi körde verkligen. Vi var ett gäng killar och tjejer som körde säkert 4 timmar om dagen regelmässigt. Och det var inte bara tennis utan det var skridskåkning, minitennis, badminton. Alla möjliga sporter körde vi på. Så att på den linjen är det.
Okej. Okay. Hur bra var du som spelare? Eller hur bra blev du som spelare?
Jag var väl, de sa väl att jag var topp 10, jag är född 73, så att topp 10 var jag väl i 73-årskullen. Spelade elitserien, har många skapliga vinster, slog Jarkko Nieminen i Finland som blev topp 20 i världen, va?
Ja.
Och sen har jag väl några skalper mot Vinci Guerra, Pimpim. Mötte så Peter Lundgren, torska mot Magnus Norman, lite sån här. Så man har väl varit med i gamla gardet och mött dem. Givetvis har vi alla yngre då, men ändå, man fick vara med i leken och spela lite elitserie och division 1 och håller på med veteraneliten nu. Så att...
det var inga dåliga namn du nämnde där. Vad var det som gjorde att de blev ännu lite bättre än vad du blev då? Eller vad skiljer
det? I mitt fall, jag sitter där och predikar för våran elitspelare hela tiden, att på den tiden så var det väldigt, väldigt ekonomiskt. Man behövde ha en stor plånka.
Ja.
Och i mitt fall så saknades den plånkan. Vi hade jätteduktiga, vi var säkert 10 stycken elitspelare här så småningom på TK Hobby Eskilstuna här.
Ja.
Men vi kunde resa marginellt. Man fick spara och sen åka på en resa. Gick då skogen så fick man vila och spara in nästa peng så att säga, för nästa resa. Så att det blev väldigt lite resande tycker jag. Man fick de matcherna för lite som man skulle ha mycket utav på den tiden.
Det ekonomiska är ju ett intressant ämne. Ni har ju själv här i TK Hobby, vi kommer återkomma till det, men ni har ju liksom haft elitspelare här i klubben som har velat spela internationellt och göra den satsningen. Är det liksom upp till en klubb att hjälpa till och hitta finansiering, eller är det upp till varje individ, tycker du? Liksom?
Jag tycker att klubben ska hjälpa till lite, och det har vi gjort nu sista året här, i alla fall nu med Jack också som har spelat för oss. Han har fått lite stipendium varje år och sådär. Det är klart vi inte kan, i och med att våran klubb är privat. Det är ju klubbmedlemmarna som äger oss själva. Och då kan ju inte vi casha in alldeles så mycket, utan då blir det ju snack liksom att varför ska vi bara bidra till en kille här när det kanske finns flera.
Ja.
Så att, men klubben har ställt upp och så där lite grann måste man ju ställa upp.
Ja.
För det är ju liksom, i helhet så handlar det om svensk tennis, om man tittar ännu djupare i det.
Ja.
Och ska man få fram de här på något vis så måste man ju bidra lite grann, tycker jag.
Mm.
Sen är det givetvis spelaren också själv då, som tyvärr, det funkar inte som i fotboll när man skriver ett kontrakt och sen är man klar för 4 år liksom. Utan tennisen får man jaga själv sina egna sponsorer också för att givetvis täcka upp alla kostnader som finns.
Ja, så är det ju. Var det alltid givet för dig att bli tränare och jobba med tennis?
Absolut inte, utan först ville jag bli tennisstjärna och tennisproffs. Och jag fick ju känna på stjärnlivet lite utomlands och sådär, och åka runt och tävla lite grann och sådär. Och parallellt egentligen så jobbade jag med tränarutbildningar och så under min egna karriär som backup. Så att jag visste att fasen, det här är bästa jag vet liksom. Det här vill jag hålla på med hela livet.
Mm.
Då måste jag ju ha en backup om det skulle gå snett med tenniskarriären själv.
Mm.
Och det är ju fantastiskt kul med tennis. Det är bara, gillar det.
Ja. Vad är det som är så kul med tennis?
Allt. Döma, vara tränare, resa runt, tävla. Alla möjliga grejer. Det är liksom brygga kaffe till veteranerna lördag morgon. Precis allting.
Ja.
Så att jag brinner för det fortfarande. Jag har sagt till min fru också att den dagen jag vaknar upp och du inte ser gnistan i ögat, då ska du säga till mig, då ska jag hitta något annat att göra.
Men det har inte hänt än?
Nej, inte än.
Nej, vad
härligt. Det kommer nog inte hända på några år till.
Men hur länge har du varit tränare nu?
Oj, jag började min karriär med 12-13 och spela och går den där vid 7 års ålder. Så tränare kanske från ung 13-14 års ålder som assisterande, och sen har man jobbat sig uppåt hela tiden. Och nu är jag här på TK Hobby då och kör. Vi är 3 ansvariga här, 2 brorsan är ansvariga för hela verksamheten och sen har vi en assisterande här då.
Mm. Så. Men det är TK Hobby du har varit från att du... Ja.
Jag började i Torshälla, sen gick jag över till TK Hobby och sen har jag bott utomlands i Tyskland i en klubb som jag har spelat sen... Ja, jag var väl 17 år när jag åkte ner första sommaren där och spelade för samma klubb, och sen var jag där 20-tal år och spela för samma klubb.
Och jobbar du parallellt som tränare?
Ja, absolut. Vi flyttade ner sen med familjen 01 och flyttade hem 2011. Så vi bodde 10 år i Stuttgart.
Okay.
Och då var jag tränare och spelare i laget.
Vad fick du för nya insikter av att jobba i Tyskland där?
Egentligen inte så mycket. Där jobbar man mera privat, i alla fall de här småklubbarna. Man är liksom självständig. Man har sina egna privatkunder, man jobbar med dem man vill. Man får betalt efter det där man jobbar. De anställer inga tränare. Man har ingen trygghet i, utan man får styra upp försäkringar och allt sånt där själv. Så att man kör ett eget race där. Och liksom, jobbar man mycket tjänar man mycket. Jobbar man lite tjänar man lite. Mycket enkelt.
Och här i Eskilstuna då, i TK Hobby. Vad skulle du säga är TK Hobbys styrkor och svagheter som klubb?
Styrkor är ju gemenskap. Jag har ju spelat här. Jag har ju växt upp med alla våra unga talanger här i princip. Så att jag kommer ihåg när jag var 23 år, då skrev tidningarna veteranen i laget. För då var alla så pass mycket yngre, men jätteduktiga i Sverige. Var ju toppar i Sverige och en spelade Australian Open juniorfinal. Så man har gått med alla kullar i princip från 7 års ålder. Har de andra spelarna varit då. Så att styrkan är väl att hålla ihop gemenskap, att vi alltid har en skön miljö här i klubben.
Mm.
Det är roligt att spela för alla lag här, speciellt A-laget.
Mm.
Det är bara att fråga de som har hållit på, de kommer tillbaka och tittar in och är på Facebook och grattar när det går bra. De hänger kvar, det blir en bra sammanhållning.
Hur skapar man en sån sammanhållning? Vad är nycklarna?
Ja, man behöver ha folk som brinner för det. Nu säger ju inte jag, jag har ju varit med hela vägen, men man måste skapa den här trygga, roliga miljön, att det blir kul att resa med laget. Jag reser med fortfarande och spelar i laget, Division 1-serien. Jag är 50 år och vi hade så jäkla kul i år igen. Och jag har elitspelare, serie elit med mig i laget. Alla har så kul och har svårt att släppa laget helt enkelt. Vi har en bra feeling i laget och i klubben.
Ja, ja. Vad står klubben inför för utmaningar då? Om man vänder på det lite.
Ja, utmaningen är ju som på de flesta klubbar. Jag har ju lyssnat på dina poddar lite grann här. Och det är ju att försöka få fram elitspelare som tycker att det är värt att lägga ner de pengarna. Har föräldrar som kanske stöttar på helger och skjutsar till tävlingar och sådär. För det kommer behövas en hel del. Och framförallt att spelarna visar det intresset som vi hade på våran tid. Att stå här en lördag morgon och slå mot väggen en timme. För att det är ledigt på tennisbanan. Och vi har ju mycket lediga tider här. Speciellt här i Eskilstuna. Så att det är bara för våra tennisungdomar att komma och lira liksom. Mm. Och få dem att liksom få den här mängden tennis som behövs. För de blir bra i tennis.
Hur gör ni då för att skapa det intresset från yngre åldrar?
Ja, vi har till exempel i vår tennisskoleverksamhet. Så är man med och kör i verksamheten, då har man gratis barnhyra som tennisskoleelev när det står ledigt. Mm. Så att de går in på en sida och sen bokar de in sig. Då kan de spela sinsemellan heldagar om det står ledigt heldagar här. Mm. Och sen har vi reducerade priser för föräldrar med barn, då det är halva barnhyran bara. Så att vi försöker att bidra med det vi kan. Givetvis har vi stora kostnader nu med tanke på elkostnader och sådär. Så vi kan ju inte i alla lägen kanske bjuda, utan vi reducerar rejält. Mm. Och tycker att det är viktigt och liksom att de inte ska känna att det blir alldeles för stora kostnader. Även fast kostnaderna så småningom givetvis kommer sticka upp igen. Om man då blir elitspelare, om man då börjar resa massor. Mm. Men de ska känna att starten ska vara skaplig åtminstone.
Mm. Ni har ju en stor och fin anläggning. Liksom många inomhusbanor, många utomhusbanor. Eskilstuna som stad är ändå inte allt för liten liksom så här. Hur är intresset för tennis i stan?
Det kunde vara bättre. Om man nu tänker så här, om vi jämför Strängnäshållet från och med Strängnäs här, 4 mil utanför närmare Stockholm då, så börjar det liksom bli fullt i klubbarna. Mm. Att man har svårt att hitta banor och det är kösystem bland tennisskoleelever och sådär. Mm. Så att det, vi tycker absolut att det kunde bli mera intresse. Men samtidigt är vi en fabrikstad, en gammal helig fabrikstad. Och du vet, man har många barn. Mm. Barnen ska hålla på med hockey, fotboll, tennis. Och det blir stora kostnader. Och vi märker att det är svårt att få in barnen. Mm. Vi är mycket ute på skolor. Ha gympalektioner med dem och få spela tennis och känna på att de liksom får upp vibban, att vi visar oss hela tiden. Mm. Men vi kan inte styra folkets ekonomi och liksom sådär. Mm. Jag tror mycket hänger på att fortfarande tennisen har den här fina synen på att den vita sporten och att det är jättedyrt att spela tennis. Mm. Men det har ju faktiskt med åren blivit billigare. Det är inte så himla dyrt om man jämför med hockeyn till exempel. Det är nästan dyrare tror jag.
Ja, jag tänkte ju säga att det är väl liksom inte, ja, men det finns idrott som är dyrare än tennis tänker jag.
Absolut. Så att det, jag tror att, men ändå folk har den här bilden fortfarande att tennis är dyrt och lite fin sport liksom. Ja. Så att det många kanske vi förlorar på grund av sådana saker. Ja. Så vi försöker ju visa oss så mycket vi kan i medier, överallt, skolor, rör på oss och visar och förklarar för dem att så här är det. Mm. Det är inte så jättedyrt. Utan det är en terminskostnad på 1800-2000 spänn och då spelar man en gång i veckan. Så att det är inte så jättedyrt om man börjar dela på att terminen är 18 tillfällen och sen en hundring per gång liksom, cirkus.
Precis.
Så att det behöver inte sticka iväg heller. Men vi får jobba hårdare, ännu hårdare på det här. Så att vi får hitta de här. Förr eller senare kommer de komma hit.
Ja,
det tror vi stenhårt på.
För jag tänker, det pratar så mycket om att många tycker det är bra med multiidrottarna, att hålla på med olika idrotter. Samtidigt som du nu tog upp liksom också att men det kan bli en ekonomisk faktor om man håller på med allt.
Absolut.
Så det är väl båda sidorna lite grann.
Det är båda sidorna. Det gäller att hitta balansen där. Som jag spelar ju, jag var på en fotbollsträning kommer jag ihåg. Och jag tyckte det var ganska tråkigt med fotbollen. Sen körde vi sista övningen, körde vi rull. Då rullade tränaren bollen, man fick skjuta på rullande boll. Jag sköt rakt upp i krysset och sen vinkade jag till tränaren och sa vi hörs en annan gång. Sen kom jag aldrig mer på fotbollen.
Så att för min, på topp.
Ja, men sen spelade jag lite innebandy och sådär. Man höll på och körde lite andra sporter. Men man, klart man försökte hållade ekonomiskt och tennisen fick pengarna, men man var med och körde lite innebandy i vissa lag och liksom slank in lite där och lite här och körde olika sporter och försökte hålla ekonomin liksom nere så att tennisen skulle få de pengarna i slutändan.
Ja, ja.
Så det är så man får hitta en bra bana där man känner att det här är en bra mix, det här funkar ekonomiskt och det här. Sen tycker jag att det är jättenyttigt att hålla på med massa olika till en viss ålder. Sen måste man givetvis förr eller senare tycker jag bestämma sig om man ska bli tennisstjärna och liksom nu vill jag köra mera utav bara tennisen.
Mm. När tror man måste ta det beslutet?
Jättesvårt. Jag har hört dina poddar, alla har sagt olika åldrar. Om jag säger 13, 14 där någonstans, att man känner att men nu har jag kört i 3-4 år med massor med grejer och hittat lite touch och koordination och allting. Nu steppar jag över till mera tennis. Och då menar jag inte stå och nöta och kasta boll och stå och slå på en stilla stående boll 18 timmar i veckan, utan bara spela tennis, röra sig vänster, höger, slå höga, låga, slajsade, skruvade bollar liksom. Massa olika, liksom bara känna att vad kul det är att spela tennis. Där är startsignalen. Sen plockar man in vissa timmar där man går igenom, så här kanske du ska göra för att få ännu bättre. Och liksom bygga på det här med tekniken. Men hela tennis handlar ju om att ha roligt så länge det bara går. För annars kommer du sluta med tennisen när du blir 27 år. Och det vill man ju inte. Men jag har ju hållit på i 50 år nu och jag tycker fortfarande är kul. Så att jag hoppas att alla tänker likadant, att vi ska vara med till 70-80.
Ja, det hoppas jag med.
Ja.
Här i Eskilstuna passet så har ni ju de sista åren, jag vet att det har funnits väldigt många bra spelare tidigare också, men de sista åren har ju Jack Karlsson Wistrand börjat spela internationellt och han är ju uppfostrad i klubben. Jacqueline Kabayavad är också från TK Hobby ursprungligen, även om de har varit i andra klubbar de sista åren, men ändå varit här till och från. Om du som har liksom varit med under de här åren, går att plocka, vad tror du har varit nycklarna till att de har nått en internationell nivå ändå? Sen kan man alltid diskutera vad som är bra och inte bra, men att de ändå har nått långt.
Ja, men brinnande intresse nummer ett. Att båda just de två spelarna har brunnit för tennis. Sen, de vill, de är här, de visar sig varje dag, de gör någonting hela tiden, de slår på bollen, de liksom har intresset. Nummer ett är ju att du måste ju brinna för sporten. Det har du inte, jag säger där, älska sporten, nästan bättre ord. Älskar du inte sporten, då kommer du hålla på ett antal år och till slut så kommer andra vinna och då kommer du försvinna ur leken och så blir det någonting som du kanske inte ville bli. Utan du måste älska sporten från start till mål. Och när du inte älskar sporten, då får du säga, men nu är min satsning förbi, nu är det över. För nu, det kommer inte att funka, utan det är så mycket motgångar, medvind, allting i branschen, så att du måste liksom gilla alla lägen och säga, fan, jag gör ju det här för min tennis. Det är så himla roligt, jag brinner för det här. Och då klarar man allting i branschen, så är det bara. Så älska tennis, det är nyckelordet skulle jag vilja säga.
Just det. Tror du att ni, eller liksom, hur mycket kan ledarna påverka det?
En hel del. Det är de som håller, som jag sa här, som tycker hobby nu, vi otroligt fin gemenskap här. Att vi killarna kommer hit, tjejerna kommer hit, tycker att det är trevligt att komma hit. De är här, de hänger här, de vill vara här. Det är liksom startbidraget från oss ledare. Sen att vi sköter oss på banan och lär dem spela tennis och utveckla sin tennis. Plus i kanten, absolut. Men fortfarande så backar vi bandet, så måste det landa i att spelarna älskar tennis.
Ja, just det.
För har du inte den inställningen, så kommer det funka ett år, två år. Och sen blir det någonting annat. Eller man hänger i lite halt sådär och inte blir mer än så. Så att det, i slutändan så har vi vi ska bidra, vi ska vara där och vi ska finnas där. Vi ska göra klimat i hallen. Vi ska liksom få upp intresset och tennisen, det ska brinna. Ju mer folk det springer här i hallen, ju större risk är det att du hittar den här brinnande typerna, eller tjejerna eller killarna utav det här gänget. Har du färre folk, då är det mindre risk att hitta de här. Då finns de hos fotbollen eller hockeyn istället.
Ja, precis. Kan man fortfarande skapa det brinnande intresset, men ha ett tufft ledarskap? Ställa mycket krav och så?
Eller? Ja, det tycker jag. Vi har tre olika typer av tränare, tycker jag här. Brorsan är mera tekniskt och kanske lite mjukare variant, medan jag är den tuffa och den kaxige och liksom har varit med i gamet och vet vad det handlar om i slutändan. Så jag har kanske lite högre målsättning. Inte högre, nu säger jag fel, utan mera att jag är på, jag hugger dem lite tuffare på en gång och markerar att tennis är inte en leksport om man ska bli någonting.
Nej.
Och brorsan har den mjuka sidan, så jag tycker det är en bra kombination lite grann sådär.
Ja, just det.
Ja. Och det har ju både Jacqueline och Jack fått känna på många gånger att det är liksom, nej, ska man bli något i tennis då måste man tugga grus nästan liksom. Ja. Det är så.
Du gillar att hålla högt tempo på träningen?
Absolut, jag
har hört ryktas om.
Till och med förbundet har jag jobbat med, liksom hjälpt till, och de har hört av sig till mig att ja, vi har hört att det är du som är tempokillen och liksom styr, och jag har ett gäng från Stockholm som kommer hit och vill göra det 3 gånger om året för att liksom pusha upp det ordentligt.
Aha.
Och jag gillar det. Jag vet ju själv, är man van att gå i högt tempo så är det mycket enklare att gå ner i ett tempo och känna att oj, här är ju liksom inte alls mitt tempo, och sen gå upp i sitt egna tempo.
Ja.
Men har man inte det där grundtempot, ja, då ligger man ju där bland alla andra. Och då är det inte så enkelt att steppa upp när det ska steppas upp.
Nej. Och hur, ge något konkret exempel liksom. Hur brukar du dra upp tempot på träningen?
Men jag kommer ihåg när jag var ung, de kallar mig för veteran när jag var 23 ungefär. Och då spelade med en kille, Marcus Lund, som var topp 5 kanske i Sverige bland 78-kullen. Och vi körde 18-11 underifrån. Start underifrån, ingen vila, bara köra rakt av liksom. Och med, liksom, efter 11 poäng, ja, första set till dig, och sen körde man på. Sen kom nästa set, och du vet, båda var hur slut som helst. Men vi kände oss så jäkla lyckliga efter den timman. Vilket pass, och vad mycket tennis vi fick. Och liksom vänster, höger, stoppbollar, höga, låga, men du vet, alla varianter. Och vi blev lite härdade nästan. Och ju mer sånt man gör, ju mer härdad blir man. För jag vet, när man kommer ut på touren, om man ska vinna 2 till 3 matcher i kvalet och sen vinna hela tävlingen, då måste man kunna härdas lite grann. Annars det går liksom inte bara latcha igenom turneringen, utan det måste finnas lite i bakgrunden.
Men nu vet jag, nu kommer jag behöva ställa en fråga, för annars kommer jag få liksom sms om det här. Men är det så tennislikt att köra 18 eller underifrån?
Kanske inte den timman, men det kan vara en rolig grej att göra, som vi gjorde då. Det var inte så att vi körde varje pass så. Men vi kör väldigt högt tempo. Jag tycker liksom, jag vet att någon i din podd förut sa att tennis skulle, att man skulle nästan, man behöver nästan inte dricka, men jag håller lite med, liksom 60 minuters pass, du behöver inte, du har ju druckit vatten innan egentligen, och du har ju ätit innan, och du är 18 år, du kan springa hela dagen om det skulle behövas. Man behöver inte ha vatten eller någon smoothie emellan för att klara timman, utan det är bara att köra på. Ja. Så att jag saknar lite de tränare som utnyttjar 60 minuter maximalt. För många gånger är det tyvärr, man kör 60 minuter, man har inte 90 minuters pass alla gånger. Då gäller det liksom att skapa fart och fläng så att den timman ger så mycket som möjligt. Jag som har kommit upp i ålder, jag vet att för varje år som går så gäller det att hitta mera kvalitet i sina timmar. För det blir ju inte mer och mer timmar, utan det blir snarare färre och färre timmar.
Ja.
Men kan man då hitta kvaliteten, så kan man hålla en ruskigt hög nivå på sin egen tennis också.
Ja, det är jag helt med på. Du har ju varit med både Jack och Jacqueline på några tävlingar också sista tiden. Så här, från lite högre nivåer då. Vad är dina spaningar från de erfarenheterna?
Ja, det är ju att europeer eller världens tennisspelare, de grisar, vi brukar säga ordet grisar mera på banan, de grisar, de krigar, de har lösningar, de har bara plan B, de har plan A, de har alla möjliga, de kan liksom gneta sönder, de kan springa sönder motståndarna. Och i de här fallen då försöker vi jobba mycket på det, att ha lite mer tålamod. Det betyder inte att man ska knocka varje boll liksom efter andra slaget, utan försöka spela inte tappa bolltempo på något vis, utan försöka spela ett högt bolltempo med lite större marginaler tills läget dyker upp. Mm. Det kanske är fjärde, femte boll först. Mm. Kanske sjunde, åttonde ibland. Mm. Och där är, tycker jag, de utländska spelarna fantastiskt bra på att ha mycket större marginaler och liksom spela ett högt bolltempo och missa väldigt lite. Mm. Medan ja, i dessa fall kanske båda två söker sig för tidigt till avslut många gånger. Mm. Och så rinner det på åt andra hållet istället. Mm. Mm. Så att lite mer att tålamod och orka. Och där kommer ju då mina 18-11 in i spel. Att har man då den inställningen från grunden, ja, att jag kan hålla i högt tempo här, då kanske inte jag behöver söka den här vinnaren på en gång. Mm. Utan jag väntar till femte bollen eller något så här, och sen dyker den upp.
Just det, just det. Upplever du samma sak på både här och damtävlingar?
Absolut. Ja. Det är exakt samma. Damerna, speciellt tycker jag europeer och sådär, damsidan är ju extremt bollsnåla många. Mm. Sen har ju power kommit mer och mer i damtennisen också. Mm. Att det ska dunka Serena Williams, det ska dunka snabbtennis och det är svårt att möta Serena när det kommer en 200-serve liksom in i rutan och kort och så smäller det bara till. Mm. Men det är inte så lätt som tjej att bli den typen av spelare. Så Serena var ju stor på det här viset. Ja. Att hon lyckades med en sån grej. Så dagens damspelare är ju mycket spela tennis, söka läget, avvakta om inte den dyker inte upp på en gång, utan försöka liksom ha lite tålamod.
Mm. Mm.
Så det är där jag är ute efter. Högt slagtempo. Då menar jag att ta bollen lite tidigare många gånger än vad man gör.
Mm.
Jag brukar säga till mina spelare, när du tror att du ska ta bollen, då ska du ta den lite tidigare. Mm. För det klarar alla av. Mm. Ska man ta den jättemycket tidigare, då blir det jättesvårt för många. Då klarar de inte av, så blir de förbannade. Här funkar det inte alls.
Nej.
Men säger man, nu tog du den där, men ta den lite tidigare.
Ja.
Då blir det ett högre bolltempo på en gång. Då får motståndaren mindre tid och känner sig mer stressad.
Ja.
Och det är ju jag specialist på, det vet du Linus. Jag som tar på uppstuds.
Jag har sett dig spela, du lämnar inte baslinjen.
Nej.
Om vi ska prata din egen tennis. Du hade ju själv ett bra 2023.
Det tycker jag, ja. Det är ju fantastiskt. Jag hade ett kanonår när jag var 44. Nu hade jag ett kanonår när jag är 50. Så att det finns förhoppningar för er ungdomar också att spela bra tennis när man blir äldre. Och det var jättekul. Jag fick bli nordisk mästare i landslaget.
Mm.
I lag i Oslo. Det var jättekul. Och jag spelade faktiskt division 1 här i tennis också,
ja,
som klassas till elit. Med 3 singelsegrar av 3 möjliga. Så att jag kan vara den enda obesegrade faktiskt i hela division 1. Jag vet inte, jag har inte kollat igenom de andra. Men det får jag väl vara nöjd med. Nu tyvärr så dras jag med en liten skada här. Så att jag har spelat för mycket nu. Jag har haft för kul på tennisbanan. Så att nu får jag ta det lugnt. Nu säger min kropp att nu ska jag ta det lugnt lite grann. Så att då får jag lyssna på de signalerna nu.
Ja. Men du ämnar ändå tävla vidare liksom, så mycket du kan? Eller?
Absolut. Det är ju roligt att träffa. Det är ju många från förr i tiden som är ute på de här tävlingarna, speciellt veterantävlingarna. Vi har jättefin gemenskap och alla brinner lika mycket nästan för tennis som jag gör.
Mm.
Så att det är ju fantastiskt kul, och inte nog med det är kul att följa utvecklingen i dagens tennis också, proffs, yeah, elittennis, och se olika nivåerna. Vi var i Stockholm och kollade på Future-tävling och Challengen hade jag blicken på också. Sådär. Så att det är kul att se alla nivåer, se var ligger vi, hur ligger vi jämfört med hela världen och sådär.
Ja. Jag tänker när du har spelat mycket själv liksom, i Division 1 kanske och så vidare, så jag antar att du ibland får möta spelare som är lite yngre. Liksom, märker du några tendenser? Liksom, för man brukar säga att ja, man kan ofta liksom grisspela bort dem, eller liksom att rutinen vinner på det sättet. Är det så, upplever du?
Det tycker jag. Att man inte, jag kan ju inte grisspela. Det är ju helt fel ord för mig. Men jag kan använda min rutin, definitivt. Ja. Och jag känner många gånger att spelarna kanske kommer in och så står en gammal gubbe där borta, och då liksom har de ändå researchat så pass mycket så att de vet att den där gamla gubben, han kan lira tennis.
Ja.
Så att de är lite, de har ett namn innan de går in på banan.
Ja.
Och sen gäller det att gasa på. För gasar man inte på, då går det åt andra hållet.
Ja.
Så att det, jag känner ju att de är lite pirriga sådär. Men det går att i dagens tennis lura bort många ungdomar fortfarande.
Mm.
Med framförallt mitt spelstil då, som är att ta snabbt. De är inte alls vana med att att möta någon som tar så tidigt till exempel.
Nej.
Det har jag gjort i alla år och lurat bort en hel del spelare skulle jag vilja säga själv så där om jag fick säga.
Ja, det får ja. Här är forumet att göra det. Du som är involverad i veterantennisen då, hur tror du man kan göra det ännu mer eller ännu bättre och ännu mer attraktivt för fler att fortsätta spela upp i åldrarna?
Veterantennisen växer ju hela tiden till skillnad mot mycket de andra kullarna så att säga. Så att, men det är ju att fortsätta skapa internationella tävlingar. Det har du pratat med flera utav de andra i poddarna också. Det här gäller ju alla nivåer. Ja, framförallt att liksom få in oss svenska tidigt i internationell jämförelse och känna så här bra är portugiserna, så här bra är de. Att man får en tidig blick, hur bra är de? Kan vi hänga på dem eller?
Tänker du även i veteranåldern?
Ja, det tycker jag. Ja. Absolut. Vi har ju jättemycket ITF. Vi har ju en hel tourkalender om du går in på nätet och kollar ITF Seniors. Det går 40 tävlingar varje månad liksom runt om i hela världen. Så det finns ju en tour att åka. Tyvärr är ju inte där någon ekonomi, det är ju inte att tjäna pengar utan det är mera för att samla poäng och hitta en världsranking och sådär. Men internationellt är alltid bra att jämföra sig med. Sen ska ju spelarna givetvis, de ska ju inte göra bort sig och liksom hoppa för stora steg och spela fel tävling liksom, utan man ska ju komma upp i skaplig nivå för att känna på att nu är jag i rätt klass, nu ska jag känna på den här internationella nivån.
Just det.
Och då känner man liksom, det är jättekul som nu nordiska mästerskapen, det var ju liksom Danmark, Norge, Finland, Sverige. Och man får ju känna, då fick man ju känna på en dansk som låg 200 i världen liksom och åkte runt lite och spela. Då vet man, ja men så där ligger jag till. Ja, jag slog honom, ja men då måste jag ligga runt där någonstans. Eller hade jag en kanonmatch så kanske jag ligger bakom honom i rankingen. Ja, men man får en feeling, man får liksom någonting att mäta sig med lite grann. Om man nu har det brinnande intresset som jag har. Har man inte det så gör man ju givetvis inte dessa saker. Men det finns ju kanske många att spela. Jag vet ju att våra veteraner här i klubben till exempel, vi har en jättestor kull som åker på SM och sådär. Så att när jag planerar veteranresa, då är det 15 man som åker på veteran-SM till Göteborg eller veteran-SM till Stockholm. Så vi har ett stort intresse. Och jag önskade att den fanns på juniorsidan också med både tjejer och killar. Men vi får vänta några år till. Vi hoppas att det kommer. Man får liksom, Sverige har varit en liten tennissvacka tycker jag i många år nu. Och nu är det dags för oss att det börjar hända grejer här. Och det kommer att komma, jag har en feeling av det.
Ja, det är skönt att höra. Har du några mål som spelare som du liksom...
Det är väl fortsätta ha så jäkla kul som möjligt och älska sporten.
Ja.
Och liksom bara känna att litet mål som jag fick nu när jag lyckades bli nordisk mästare, så är givetvis VM väldigt lockande nu.
Det var det jag tänkte nästan.
Så att det... Jag kollar och jag väntar. Det ska passa med underlag, det ska passa med vart det spelas och lite såna här saker innan jag... Så jag håller igång fullt tills det kommer att passa.
Och då använder du
det. Ja, då kommer jag höra av mig till dig Linus.
Då åker jag
nu
med.
Nu är det dags.
Ja, häftigt alltså, Passi. Lite byte av ämne här. Jag har ju förstått att du har ju varit en av de drivande till de relativt nylagda hardcourtbanorna i Torshälla. Och det projektet där. Berätta lite om bakgrunden till den biten.
Men det var ju så här att jag började min karriär då, min första tennistävling som jag berättade i början där då. Den skedde ju i Torshälla med jätteduktiga. Kent Karlsson har ju också spelat i Torshälla i början av sin karriär. Så att vi har ju varit väldigt många duktiga spelare som har kommit via Torshälla. Och när de då, efter att tennisen fick lite svårigheter, blev efter många år kämpade ut av en farbror där som höll i banorna och kämpade för att behålla dem. Och kommunen ville ta bort banorna hela tiden. Så var han tvungen att vika ner sig till slut. Men som krav ställde han då att vi skulle få två nya hardcourtbanor nere vid Torsari. Och så tänkte jag, men nu är det ju perfekt läge. När vi får nya banor, liksom... Och få det stort ut i tidningar, ut i radio. Radio var med första året. TV, lokal-TV med näst sände varje år. Så att vi visar verkligen att det finns tennis i Torshälla också, där jag började. Och det är ett litet sätt för mig att ge tillbaka där de har gett mig.
Häftigt.
Och jag gillar ju sånt där att man backar bandet. Många gånger glömmer alla spelare bort vart de egentligen har börjat sin karriär. Att man backar bandet och tänker till lite grann att i svåra tider, är det någonting jag kan bidra med som har fått så jäkla mycket. Och där tycker jag att många gånger kanske glöms bort för mycket.
Hur används de banorna? För jag vet ju själv, jag var där för, vad kan det vara, ett halvt år sedan. De är jättefina ju.
Jättefina.
Verkligen. Hur använder ni dem?
De hyrs ju ut. Så att det är liksom ingen, de har ingen verksamhet ute i Torshälla. Mm. Inga tränare som är aktiva, utan vi skickar över lite på sommartid. Vi brukar vilja ha några dagar i veckan, ett par veckor sådär, tränare som de lånar av oss. Mm. Och sen kör vi några kurser om det är några som dyker upp. Mm. Och sen... Annars hyr man bara barnen. Mycket barnhyra, mycket löstider man hyr ut. Mm. Och så får alla åka och prova. Så att det är verkligen, åk och känn på dem. Det är två hardcourtbanor, jättefina, ljusblåa, ute, perfekta. Man kan köra läger eller vad som helst ute i Torshälla. Det finns löpning och allt möjligt runt om. Så att kanonställa att vara på. Mm. Så hyr banorna och åk ut och känn på dem.
Ja, de är grymt fina faktiskt. Du nämnde i förbifarten här Kent Karlsson. Och han är ju liksom ändå relativt förknippad med TK Hobby och Eskilstuna och så. Hur har han varit involverad i klubben?
Absolut, sista åren ganska mycket faktiskt. Han har ett gäng som man, veteraner som man, han har hus i Frankrike har hört och ett par veteraner reser med honom dit och har lite träningsläger. Mm. Sen har han varit lite involverad i våra spelare här också, Jack, och varit lite på träningar och kollat på och hejat på och visar sig. Så han har varit faktiskt mer aktiv än någonsin senaste par åren här och fått lite brinnande sug för tennisen igen och hitta tillbaks. Okay. Han har ju så mycket allt annat med hästar och sådär.
Ja, just det. Ja.
Så att det är kul att en gammal tänker på sina rötter som jag nämnde nyss och kommer att bidra med lite grejer här.
Ja, det är lysande ju.
Ja.
Passi, vi ska ta ett segment där jag ställer fem lite snabbare frågor till dig.
Ja.
Grus eller hardcourt?
Hardcourt.
Det kom snabbt.
Ja, ja. Tidig uppstuds, hardcourt.
Ja. Bästa spelaren genom tiderna?
Roger Federer. Kom också snabbt. Skön tennis, skön typ, stilig, sköter sig utanför banan och innanför banan.
Mm, man saknar honom.
Absolut.
Herr eller damtennis?
Båda. Jag tycker damtennis har blivit mer och mer intressant. Har utvecklingen gått framåt otroligt mycket damtennisen. Båda.
Mm. Favorittävling?
Ja, nu är det svårt att välja mellan Torshammar i Torshälla och Tunakannan i Eskilstuna eller Vintertoren i Eskilstuna. Så jag säger båda. Igen.
Ja, det är bra. Vad föredrar du? Spela själv eller coacha?
Får man svara båda igen? Då svarar jag båda, för det är lika kul. När jag inte spelar själv så tycker jag lika kul att coacha. Så jag säger båda igen då.
Brukar du vara med och spela mycket själv på träningar? När du står som
Absolut.
Tränare?
Jag tycker att det är en viktigaste delen nästan. Att tränaren visar att jag håller en nivå. Markera, få lite respekt och säga, fan, du har varit med förr, du kan det här, du vet vad du pratar om. Så att för mig är det jätteviktigt att försöka hålla igång så länge det går. Sen kommer ju den dagen där man kanske inte kan vara med längre. Då får man vika ner sig. Men än så länge så är jag med alla timmar som går.
Ja, underbart. Tror du det är viktigt att kunna spela själv för att vara en bra tränare?
Jag tror att någonstans respektingivande skulle jag tycka i alla fall. Om jag var junioren som körde och sen steppade han och knöt dojerna och började liksom lira tränaren, då skulle jag direkt bara, wow, vilken tränare jag har liksom. Inte den som bara står och säger, ja, hoppa in och bolla här nu och sen kör. Så att jag tror att det är respektingivande, absolut viktigt.
Stort tack till Lenhoff International Tennis, vår collegepartner som har 100% framgång sedan 2014 med att hjälpa skandinaviska spelare med tennisstipendium på amerikanska universitet. Läs mer om Lenhoff och berättelser från spelarna själva som är över i USA på baslinjen.com. Stort tack till Lenhoff International Tennis. Vill också rikta ett tack till House of Bontin som hjälper svensk tennis att utvecklas med hjälp av deras smarta träningsverktyg. De finns både för tennis men även för paddel. Alla lyssnare och läsare av hemsidan har 10% rabatt med koden baslinjen på allt utom slingerbag eller redan nedsatta priser. Läs mer och hitta ditt verktyg på houseofbontin.se.
Då går vi in på segmentet här, passen jag ställer lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Och nu vet jag att du har hört podden innan, så nu kommer det väl gå utan problem här, tänker jag.
Får vi hoppas.
Vad försöker du bli bättre på för tillfället?
Jag utvecklar det jag gör inom tennisen hela tiden. Jag är ju utav det gamla gardet, men jag försöker att vara öppensinnig och öppna upp för nya saker. Men tempo kommer jag aldrig lämna. Det, hur mycket man ens står och nöter teknik och sådär, så kommer jag aldrig komma från tempot. Men jag kör mera teknik, jag pratar mera teknik, men fortfarande tempot nummer ett för mig. Fart och fläng på banan, se till att spelaren är trött efter varje timma.
Upplever du att andra tränare har för lågt tempo på sina träningar?
Tycker nästan det. Nu är det ganska tufft sagt, men tycker att många, givetvis så förstår jag den här tekniska biten är jätteviktig. Mm. Men jag tycker att många tränare kanske lägger ner för mycket tid på teknik. Mm. Istället för att få spelet och tempot. Mm. För i slutändan handlar det ju om att göra det här i ett högt tempo. Mm. Ju högre tempo jag kan utföra de här grejerna, de här tekniska grejerna i, ju bättre tennisspelare är ju oftast. Mm. Så att för mig är ju, glöm inte bort tempot. Fortsätt med tekniken, men glöm inte bort tempot. Mm. För att i slutändan, jag vet vilket jobb vi har gjort förr i tiden. Jag vet vilket jobb många tränare gör som håller i det här med tempot. De vet vad det handlar om. Det kommer vara tufft att vara tennisspelare om man ska bli elitspelare i världen. Mm. Då gäller det att ha ett tempo i kroppen som finns där. Mm. Det ska vara inbakat från ung ålder redan och liksom lära sig och träna i högt tempo. Mm. Liksom Kent och jag har alltid varit på den linjen att spring efter bollar på träningen. Liksom, båda två, när den ena springer efter bollen, då springer den andra också. Då har man 8 bollar att spela med istället för 4 bara, som den ena hämtar. Mm. Så att då får man upp dubbla tempo direkt. Mm. Så spelar man 8 bollar i nästa vända istället. Mm. Så att se till och försök att liksom hitta moment där man får upp ett högre tempo. Sen får det inte vara när det blir poängspel, när man kör andra detaljer, så handlar det ju inte om det här tempot längre, utan då handlar det om att gå ner i matchtänk. Hur gör jag nu? Men man har i bakhuvudet det här höga tempot, det lever med hela matchen. Mm. Och nästa omgång, och nästa omgång. Så att det hänger på hela tiden.
Var träningarna tuffare förr, tycker du? Eller?
Jag tycker det. Många gånger. När jag ser dagens, både landslag och sådär, som har varit här och kört med sina barn och sådär. Jag tycker att man pushade kanske lite tuffare förr. Mm. Jag har fortfarande lite äldre folk på träningarna. Vet, man kör forehand, backhand övning och så säger man 15 bollar eller något så här. Och de slänger sig efter den sista för att röra den sista bollen bara. Mm. Och det kanske jag inte ser så mycket bland juniorer. Utan de låter den sista få rinna ut liksom. Mm. Så att jag tror att det kanske var lite mer så där att man krigade mer förr och hade liksom det tuffa tempot i sig. Ja. Och man lever med det tempot där man lär sig i unga åldrar. Det tar man med sig när man blir äldre. Ja. Så att när jag går ut med 50 år, jag har ett ruskigt högt tempo, tycker jag. Sen kan ju allting bli bättre, men jag har ett högt tempo för att vara 50 år liksom. Ja. Och jag tror att det kan vara betydelse, det kan betyda massor i division 1 matcher och sådär, att man kan hålla en junior som har fått jaga massor och kan liksom gå in i nästa boll direkt och han bara flåsar och flåsar liksom och kunna köra i högt tempo många gånger. Sen behöver inte det vara bra alla gånger, men...
Nej, men jag förstår. Ja. Har du någon förebild eller mentor som du sett upp mycket till genom åren?
Det är väl alla mina ledare som jag har haft under alla dessa år. Jag tycker att alla har sina kvaliteter. Mm. Sen har ju vissa har mer och vissa har mindre, men alla de ledarna jag har haft i alla fall, så har jag varit jättenöjd med. Ska man nämna några namn?
Ja, gör det om du vill.
Ja, Lasse Eriksson har betytt jättemycket, Kent Karlssons tränare. Peter Englund som jag började med. Sen började med i Torshälla, Anders Sandqvist och Stefan Gladisch som började min tenniskarriär. Så att jag har jättemånga. Mm. Alla har sina kvaliteter som ledare. Och det är det som är bra. Det är det som är det roliga med tennis, att alla har en egen stil. Ja. Och jag har ju den tuffa stilen som jag berättade om, att jag är liksom, kör man med passiv då blir det tufft. Ja. Då kan man inte mjäka sig genom timman, utan då är det go, go, go. Ja. Och medan den andra tränaren har den stilen och den tredje har den stilen. Ja. Så att inget är fel. Men jag gillar den tuffa stilen helt
enkelt. Ja, just det. Blir det lite så här the good guy eller bad cop?
Ja, lite så. Här, liksom. Jag kan ta ett exempel. Jag har en grupp, en vuxengrupp på torsdagar med tillsammans med Jocke då, som är assisterande coach. Så vi har, det är väl 8 gubbar som kör i den gruppen. Och då är det en kille som, när jag kommer över på banan och ska börja timman, då har han sagt en gång att han har målat djävulens tecken på torsdagar klockan 18.00. För då är det jag som håller i den timman. Så att lite roligt, lite roligt sådär att nu blir det åka av liksom. Nu blir det, nu får man
så
jobba.
Så tycker det är kul då?
Ja, de tycker det är jättekul. Och han har varit där mest av alla. Så han gör det på ett roligt sätt.
Ja, jag fattar.
Att det liksom idag är det tufft. Och sen har han andra timmar där det inte är lika tufft. Där man kan andas ut lite då och då och sådär. Så jag tycker det är lite roligt. Så jag tar upp det med honom varje gång. Nu kommer han.
Men skulle du säga, nu har du pratat liksom om att det ska vara högt tempo och tufft på det sättet. Upplever att du har ett tufft ledarskap också? Alltså i hur,
ja, det tycker
kommunikationen
jag,
eller?
Inte kommunikationen till spelaren, utan de som känner mig. Jag är ju otroligt humoristisk och snackkille liksom. Mm. Och samtidigt som jag, när vi ska spela tennis, då är jag inte den här snackkillen längre, utan då är det fokus, då ändrar jag utseende på banan. Och då vill jag ha kvalitet, då vill jag ha tempo, då vill jag ha det här jag kräver på banan. Sen efteråt så skakar vi hand och sen sätter vi oss och snackar och tar en kaffe en halvtimme och liksom babbar om allting. Det kan vara fotboll, hockey, tennis, allt möjligt. Så att jag har väl den tuffa stilen på banan, för jag vet att det finns ingen anledning att spilla några minuter här, utan här måste det vara kvalitet. Jag vet vad som krävs. De kommer dit för kvalitet och de vill ha fart. Och många vill bli liksom känna att de har idrottat när de kommer och spela tennis. Så att det inte blir för mycket babb och snack. Och sen åker de hem och säger, men du, gymmet, där kan jag ju sätta mig på cykeln och bli svettig liksom på en timma. Det är mycket roligare än det där. Utan det gäller att hitta den här balansen. Tufft, lite jobbigt, så att de kommer hem och säger, vilken trevlig, rolig tränare, han lärde oss massor och jag känner mig trött, jag måste ta en dusch och käka lite nu, jag är lite trött.
Ja, det.
Det är för mig AO liksom, att få den känslan. Då känner jag att fan, vilken timma jag lyckas med igen här nu.
Så att det är liksom, igen.
Ja, men det är mitt mål liksom.
Ja, jag förstår. En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
Böcker läser jag väldigt lite utav, men Björn Borg-filmen såg jag ju. Den såg vi gemensamt faktiskt med klubben här. Vi hade en trevlig kväll med lite mat först. Så jag ser väl Björn Borg-filmen då, som jag tycker.
Ja, vad härligt. Jag har ju hört ryktet så pass om att du är inte så mycket för sociala medier och sånt där liksom.
Ja, där skulle jag nog säga tvärtom, att jag försöker att vara den som driver på sociala medier och vill vara på och visa att vi finns och att vi TK Hobby kommer alltid att finnas här. Och vill man ha roligt så ska man komma hit och spela tennis och snacka skit och snacka tennis och allt möjligt. Och den, så länge vi har den feelingen kommer tennisen brinna här i hallen. Och det brinner jag för.
Svensk tennis största styrka?
Att det finns mycket bra ledarskap som man behöver utnyttja på ett bra sätt. Jätteduktiga. Vi har inte bara ledarskap, utan vi har jättefina anläggningar. Vi har jättefina ledare. Vi vet hur man leder folk. Sen gäller det att hitta en bra balans i det här. Hur ska vi få ut maximalt utav alla dessa punkter?
Och hur ska vi få det då?
Jag, som sagt, jag återgår till att jag lyssnar på dina poddar. Det är många som säger alla möjliga grejer. Jag håller med. Det var någon som sa att vissa länder kör ett tenniscentrum. Ett centrum där man fångar upp. För småklubbar kan också producera jätteduktiga spelare.
Ja.
Kan man inte fånga upp dem från småklubbarna, de här duktiga som har det här extra, som vill, som visar framfötter och resultat, då landar de ingenstans. De försöker att hitta en ny klubb och sen hänger de på ett tag och sen faller de ut i sand. Då skulle det vara jätteskönt att känna, men du, vi har sett dig där borta.
Ja.
Vi vill plocka in det här. Kom till oss. Och sen är det det här duktiga ledarskapet i det här huset som håller i de här spelarna och samlar ihop dem framförallt på ett ställe.
Men du tänker ett nationellt center eller tänker du i varje region?
Nej,
eller?
Man kan börja, för det kostar ju en del att bygga i varje region, men börjar man med nationellt så skulle det vara ett stort framsteg. Nu har ju lite sådär, Good to Great har ju varit sådär att alla har pratat där, blir man lite skaplig så kommer man till Good to Great. Mm. Och det har ju försvunnit lite tycker jag nu. Det kanske inte är lika hett nu längre, utan nu finns det flera ställen att åka till. Mm. Och många liksom väljer USA, college och såna här saker också. Mm. Så att skulle man ha ett centra, då kanske man skulle stanna hemma på hemmaplan och ge tennisen en stor chans istället för att behöva fly landet och hamna i college till slutändan eller någonting. Sen är ju det bra på sitt sätt, du får en utbildning och att få spela tennis, ja. Men förr i tiden så var inte college så populärt som det är i dagens tennis. Mm. Utan på den tiden sa man till mig, sa man, tja Passe, hitta en bra klubb i Tyskland nu och i Frankrike, så åker du på somrarna och spelar massa tävlingar och tjäna lite pengar på seriespel och sånt där. Och sen kom man hem och då hade man kassan laddad lite grann för det övriga resandet. Mm. Så att man liksom man tänkte tennis hela tiden. I det här fallet tänker man både skola och tennis, och det är inget fel. Men man när skolan blir involverad så är ju inte det bara tennis.
Nej.
Utan då är det ju verkligen, jag skulle vilja se det här att är man tennisspelare så är man tennisspelare. Då är det heltid. Då ska man försöka klara sig och vara heltidstennisspelare. Vara proffsig liksom och vara heltid.
Så du tycker att liksom, håller man en okej nivå efter gymnasiet så...
En bra nivå där många ledare och tränare har sagt att du ska bara köra.
Men hur bra behöver man vara för att bara köra?
Hög nivå. Då måste man väl liksom elit i Sverige i kullarna.
Bör man ha ATP VTA-poäng för att hoppa liksom gå pro?
Det tycker jag inte, utan där är lite så här, där ska ledarna dra det här. Jag ser på dig att du har det här som krävs. Mm. Jag tycker du blir inplockad här i centrat. Vi behöver ha dig här. Jag ser någonting i dig. Mm. Sen kan det gå ett år, två och jag hade fel. Ja, då får man säga till spelaren att och spelaren kommer säkert känna av det själv så småningom att det här kanske inte var min grej. Då kan jag ta plugg istället. Mm. Men att man ger tennisen en större chans. Mm. För det är liksom, vi spelade ju bara tennis på våran. Det var 10 spelare här på elitnivå. Vi körde 2 pass om dagen. Mm. Vi körde bara tennis. Sen hoppade vi in och jobbade lite timmar här och där när vi hade lunchlucka liksom. Mm. Och man fick skramla ihop de här kronorna som behövdes för att liksom överleva på allvar. Och sen var det bara tennis. Man gjorde allt för sin tennis.
Yeah.
Man åt tennis, man sov tennis, man liksom gjorde allting. Mm. Och det brinnande intresset kanske saknar i svensk tennis. Att man liksom kan fånga in dem och få det här glödet i ögat riktigt. Att vi finns här. Mm. Finns du där?
Ja. Nej, jag hör dig. Precis. Om man vänder på frågan då, vad är svensk tennis största svaghet skulle du säga då?
Ja, men då är det väl motsatsen till det här då, att man använder inte sina kunskaper. Mm. Ut de duktiga ledarna vi har överallt, och då snackar jag alla nivåer, gamla stjärnor, allting. Bra styrelse eller bra svensk tennis som sitter där och säger, så här ska vi göra. Vi ska ta in den här killen som gjort för det här. Vi bollar över frågan. Vill du ta tag i det här? Kan du ta tag i det här? Om man kör något stort och liksom bara alla spelarna känner, nu händer det något i svensk tennis. Nu kommer de här nya och gamla. Jag vill gärna ha en mix. Jag vill inte bara ha de nya, jag vill inte bara ha de gamla. Utan de gamla har massor med grejer att bidra med, och de nya har massor med grejer att bidra med, och hitta den här balansen.
Rätt person på rätt plats.
Ja, men då måste man prata med varandra och man måste agera för att det ska ske. Gör man inte det så kommer alla sitta på varsitt håll och säga precis de här sakerna jag säger här. Att vi har så mycket kunskap överallt, men vi får inte ihop det på ett ställe.
Känner ni här i Eskilstuna att ni liksom blir tillräckligt sedda i svensk tennis? liksom ligger någon timme utanför Stockholm och så vidare.
Men vi finns på kartan som alla andra klubbar liksom. Ja. Vi behöver inte bli mera sedda liksom. Utan målet för oss är att vi ska synas. Vi finns här som tennisklubb. Folk kan komma hit och spela. Mm. De har duktiga ledare här. Liksom på det viset kan vi bidra. Mm. Sen om vi syns mera i Svenska Tennisförbundets hemsida, det spelar ingen roll för oss. Utan det handlar inte om det. I slutändan handlar det om att vi ska go här i våran hall, här i våran stad, vårt område. Mm. Och ju mer go vi har, ju mera kommer också såna här saker öppna sig från förbundets sida. Mm. De kommer få upp ögonen, oj, Eskilstuna produceras det världselitspelare här, då kommer ögonen öppna sig. Mm. Så långt har vi inte kommit än, men det skulle ju vara det ideala målet, att vi bara jobbar på och kör här, i och med att vi inte har så mycket att komma med just nu i tävlingsspelare, så att säga. Mm. Så det är liksom ha stor bredd, få in massor med tennisspelare som tycker det är askul, och så kanske man kan hitta några som mig då, som brinner för det, som älskar tennis. Mm. Och sen jobba stenhårt med dem. Och har man till slut en kull på 10 sådana, då måste ju 2 eller 3 liksom ploppa upp ännu mera och känna att vi är på G, vi kommer landa där uppe någonstans.
Ja, just det, precis.
Så att ju mer man har. Men det är just det här, mängden är största frågan för oss här, att vi ska liksom försöka jobba upp så att vi får, och vi känner ju kanske i Eskilstuna ibland att vi får inte de här superstjärnorna hit som har bollkänsla, bollkoordinationen från start, utan de kanske fotbollen tar eller hockeyn tar. Mm. Och vi får jobba lite med dem som kanske inte har så lätt från start. Mm. Och då självklart så börjar man längre ner i skalan och jobba, så blir det tuffare att jobba dem uppåt. Mm, mm. Skulle vi brukar säga så här på skojs skull, att vi går ner på stan, plockar ut 100 ungdomar som går förbi, och så har vi kolumn här med ett led här med fotboll, tennis, hockey och paddel eller något så här. Så säger vi, spring till den sporten du gillar mest. Mm. Då springer ju många till fotbollen. Mm. Eller hur? Många springer till fotbollen. Ja. Lite springer till hockeyn, lite springer till tennis och lite till padden. Mm. Eller kanske mycket nu för det, jag vet inte. Ja. Inte här i stan längre. Men då oftast då samlas de som startar lite högre på den här skalan på fotbollen. Ja. Det är de spelarna som finns där.
Och men det enda man kan göra är väl att göra det kul för de som kommer hit.
Lite och så, det så bra lite som så. Ja. Och vi skulle gärna, sen brukar vi säga att men kan inte vi byta kö då? Så att tennisen, de som ställer sig i tenniskön tar fotbollen och så tar vi fotbollskön istället. Ja. För vi tror att det är där de landar, de som börjar lite högre upp på skalan, och de är ju givetvis lättare att få till högre höjder än de som börjar lägre ner på skalan.
Men beror det på, tror du, att vi behöver fler förebilder, att vi behöver få fram stjärnor liksom?
Eller? Ja, och det här är ju där du pratade om media med mig nyss, att jag inte gillade, det var säkert som ett skämt, för du visste sagt att jag gillade sånt där utåt och liksom visa klubben och visa att vi finns hela tiden. Och det är precis där, ju mer vi visas på TV, svensk tennis. Ja. Tänk om det ploppar upp varje morgon när du sätter på nyheterna en tennisspelare i rutan. Det är väl klart, föräldrarna säger till slut, du, det är ju bara tennis på TV, ska vi åka och prova tennis? Ja. Tror jag stenhårt på. Mm. Så ju mer vi syns i TV, media. Mm. Nu var det jättekul att damernas match kändes, finalmatchen här på TV, SVT sänder den till och med. Ja, och det kommer lite mer och mer tennis, Stockholm Open sänds. Mm. Så vi har ju mycket på G. Det har vänt åt det bättre hållet.
Ja, men vi fortsätter få fram spelare också.
Och sen få fram duktiga spelare så att de behåller det här. Och till och med utöka det, kanske börja sända några Grand Slams ibland. Som på jag glömmer aldrig bort, jag tittar alltid på Sällskapsresan varje år, några gånger. Och då på flygplanet, då säger de i högtalarna, och så har Ingemar Stenmark ligger trea efter första omgång, och alla bara jublar. De tiderna, vart är de tiderna? Det är den tiden vi vill ha med tennisen.
Ja, det är sant.
Och där, när vi landar där, då kommer vi öka intresset till alla klubbar, och vi kommer få upp ännu mera bättre tennisspelare.
Ja. Härlig scen i
Sällskapsresan. Ja, det tycker jag.
Ja, det får man säga. Om du kunde gå tillbaka i tiden, Passi, och ge dig själv ett tips när du hade börjat som coach precis, vad skulle du ge för tips till dig själv då?
Det är svåra frågor då, många gånger. Det vet jag att de andra brukar också tycka att det är lite svårt ibland. Tips till mig själv.
Som du har lärt dig under åren liksom, som du tror du har haft nytta av tidigt.
Nej, men ta vara på varje sekund på tennisbanan när du är ute. Och när du tror att du tar bollen tidigt så ska du ta den lite tidigare. Det är de två tipsen jag har att komma med.
Tempo och att ta bollen tidigt. Det är
ja, när du tror att du tar den tidigt, när du tror att du tar den tid, då ska du ta den lite tidigare. Och det klarar alla tennisspelare av. Ja. Och i och med det höjs bolltempot och motståndaren får mycket mindre tid att springa till bollen till nästa
ja.
Boll.
Ja.
Mycket enkelt.
Mycket enkelt. Vi, två frågor kvar. Vilken skulle du säga är din största framgång som tränare?
Den största framgången är väl alla dessa juniorer jag har fått växa upp med. Mm. Och liksom haft, jag skulle nästan vilja säga, lite mentor till dem. Mm. Och då pratar vi hela den 78-kullen med Marcus Lund, Mattias Hellström, Australian Open juniorfinal. Som jag växte upp med. Sen när han inte, när de var utanför A-laget, då var jag etta i A-laget. Och då liksom försökte de kvala in i A-laget.
Ja.
Så jag har ju gått mentor där. Sen med givetvis Jacqueline. Mm. Och sen Jack också. Mm. Så att alla de här spelarna som gått genom TK-hobbyn de senaste 40 åren. Mm. Har man ju varit med givetvis och bidragit med mycket. Vi har tränat ihop. Jag försöker prata med dem om allt möjligt, inte bara tennis. Mm. Utan de har en bollplank att komma till.
Mm.
Och sånt tycker jag också är viktigt, att de känner sig trygga. Även fast de flyr klubben och byter klubbar fram och tillbaks. Men att de har ett ställe där de vet, ah, men där har vi Napassi. Han kan vi alltid prata med om allting. Och det tycker jag är viktigt. För då har man lite avlast, man kan byta, man kan få några tips. Jag kan få några tips av dem fortfarande. Det är jag inte fullärd på något vis. Utan vi ger och tar. Och de ska känna att det alltid finns som ett hem här, så länge jag är här i alla fall.
Det är nog uppskattat, tror jag.
Jag hoppas det.
Ja.
Jag känner det i alla fall nu med mina, de spelarna som är. Att de kommer gärna tillbaka hit när de har tid och liksom ringer mig och messar mig. Kommer ner och kör. Och självklart, sånt där tycker jag bara är jätteroligt.
Mm, mm.
Liksom bidra med där jag kan för att utveckla svensk tennis.
Mm.
Mycket enkelt.
Men det känns som att du, precis som du var inne på tidigt, att du älskar ju tennis. Jag menar, du sitter som domare, du tränar, du spelar själv. Det är liksom allt som har med tennisen att göra.
Allt. Ibland är jag vaktmästare också. Får dammsuga banorna när vaktmästaren är sjuk och det ser för jäkligt ut på banorna. Då tar jag dammsugan och går ut. Jag är runt om. Vi gör i ordning grusbanorna själva. 6 stycken grusbanor. Villig tränare. Vi har den erfaren. Vi blev uppskolade med den. Och göra Torshällas grusbanor. Vi fick en bra skolning från början. Och vi tycker det är lite kul att komma ut ett par veckor och göra ordning de banorna. Så att det är hela paketet liksom. Jag brinner för det. Och jag tycker allt är kul. Och det är så kul variation att få lite andra uppgifter också. Sådär. Mm. Sen i slutändan landar ju allt på tennis ändå. Men att få lite sådär veckosysslor. Komma från de här tråkiga veckogrejerna. Och göra någonting annat ibland. Det kan vara en rolig växling.
Ja, det är fantastiskt ju. Slutligen Passi. Vill du rekommendera någonting? Vad som helst?
Ja, men jag rekommenderar... Utnyttja de här orden som jag sa. Utnyttja varenda sekund utav din träning.
Mm.
Och när du tror att du tar bollen tidigt så tar den lite tidigare.
Bra slutord.
Absolut.
Tack så mycket för att du var med, Passi.
Tack, var jättekul.
Man kände kärleken till sporten i rummet när man satt och pratade med Passi. Och sådana som Passi behöver vi fler av. Som, ja, men som älskar allt som har med sporten att göra. Och som hjälper till med det som behövs i klubben hemma. Också, ja, jag förstår att det är en vattendelare här med att hålla högt tempo på träningar. Passi sa ju själv när vi hade stängt av inspelningsknappen sen att han förstår hur viktigt det är med serv och retur och att man verkligen behöver träna det, och han tränar det själv väldigt mycket också. Men att det här med högt tempo är något som inte får glömmas bort, och att det är ju det som kännetecknar hans träningar, och det tror jag fler kan intyga som har kört med Passi också. Men en kul diskussion och värt att fundera vidare på, helt klart. Glöm inte besöka www.baslinjen.com där vi har tagit ett helhetsgrepp på bevakningen och uppföljningen av svensk och nordisk tennis. Baslinjen.com är platsen som ni bör lägga som startsida på era telefoner eller datorer framöver. Tack så mycket för idag!